så är vi åter en gång församlade i Jesu namn. Och i Jesu namn ska vi också försöka stansa inför ett Guds ords sted. Den gången tänkte jag försöka läsa ifrån en av dagens gammeltestamentliga texter ifrån Zacharias boks tredje kapitel. Jag har nog många gånger tänkt på den texten att jag kanske skulle försöka tala över den, men det är så med oss människa och med oss talare speciellt. Det är inte alltid så enkelt. Det är inte bara att öppna Bibeln och tala iväg. Många texter innehåller många ting som inte är helt klart. Och därför så uppstår det så många bönor till Gud att han skulle uppenbara sitt ord med sin ånd. Så att vi kunde ha något att dela med varandra. Vi läser som sagt ifrån profeten Zacharias från det tredje kapitel, och jag tänker vi läser de nio första vers. Och nu lyder i Jesu namn. Så lot han med sig Josva, ypperstepresten, som stod föran Herrens ängel, och Satan som stod vid hans högra sida för att anklaga han. Men Herren sa till Satan: Herren räfse dig, Satan. Herren räfse dig, han som var utvalt Jerusalem. Är icke denne mannen en rykande brand revet ut av ilden? Men Josva var klädd skitna kläder där han stod för Herren ängelens åsyn. Och ängeln tog till oro och sa till dem som stod föran honom: ta de skitna kläder av honom. Och till ham själv sa han: se, jag tar din missgärning bort ifrån dig och klär dig i höjtisk. Då sa jag: sätt en ren lue på hans hode. Och de satte en ren lue på hode hans och hade på ham andra kläder än så ängeln stod där. Då vittnet Herrens ängel för Josva och sa: så ser Herren härskarnas Gud, hvis du går på mina vägar och håller mina bud, då skall du också få styra mitt hus och vakta mina förgård, och jag vill ge dig adgång samman med dem som står här. Hör nu, Josva, du ypperste präst. Du och dina vänner som sitter här föran dig, det är varselman. Får se, jag lär min tjänares spin komma. Får se den stenen jag har lagt föran Josva. Den ene stenen är sju ögne rättet. Se, jag kär ut på den de tegnen den ska ha, säger Herren, härskarnas Gud. Och jag tar detta landets missgärning bort på en dag. Detta var ditt ord, helige fader. Helige du oss i din sannhet. Ditt ord är evig sannhet. Amen. Denne Josva som vi nu läste om, han var en av de som väntade tillbaka ifrån Babels fångenskap. Man regnade med att han var född i Babel, men han kom samman med och så en annan betydningsfull person som hette Zerubabel, och de fick olika viktiga uppgifter där under genuppbyggingen av Jerusalem. Josva hade ansvar för genuppbyggingen av Herrens tempel. Allt var ju som sagt revet i stycken av kung Nebukadnessar 70 år före. Och nu hade de kommit hem. Och de inspirerade och uppmuntrade folk att de skulle visa ansvar för det som hör Herren till. Folket, när de kom hem, de tänkte inte så mycket på det som hörde Gud till och gudstjänsten. Alla husen deras var ju revet, ödelagt, och kanske många av dem var bränt upp, så att man begynte med restaurering av sina egna privata hus. Och man gjorde sina hus så vackra, panelte dem fin invändigt med värdefull och edel panel, så att profeten Haggai och så andra måste räfsa folk att nu är det tid för att gå igång med genuppbyggning av Herrens tempel och sätta gudstjänsten i start. Så att denne ypperste prästman var inte någon vilken som helst person. Han var en som Gud hade utvalt till sin tjänste. Och ypperste präst var ju, som vi minns allerede från Arons tid, en person som blev utvalt av folk därför att han skulle vara en folkets representant överfor Gud, Guds representant överfor folk. En var ypperste präst, han blev utvalt av folk, en av alla. Han var en synder som alla andra människor. Andra möjligheter fanns inte då. På samma måte också som tid av oss som tjänar i de olika menigheterna också i vår tid. Vi är också bara syndiga människor, sånt som också alla menighetslämmar är benådade syndare. Men det är ju nettopp det som gör forskjellen på syndare. Är man benådad eller är man icke benådad? Och det är ju nettopp det som kan vi säga är kärn i texten vår. Hur som Gud benådar en syndare och tillger hans synd. Det är det som på en måte gör den hela stora forskjellen. En ypperste präst, för han kunde gå in i sin tjänste, han måste omständigt vaske och rensa sig själv. Han måste alltid klä av sina skitna kläder och så måste han klä sig i sin höjtidskrud. Och höjtidskruden för en ypperste präst, det var mycket symbolik. Det var mycket som hade med gudstjänsten att göra. Och ypperste prästen skulle som sagt bära inför Gud disse menighetsmedlemmar, klaga inför Gud hennes synd. Ja, han bekänte folkets synder och han gjorde soning, olika former för sonoffer och rökoffer som skulle vara något som skulle förmilla eller göra att folk kunde komma till försoning med Gud. Men i texten vår så var det inte bara ypperste prästen som vi möter här. Vi möter också en annan person som inte var någon ängel i den förstånd att han var en som allröd Gud, men en stor person som en gång i historien var en ängel ibland alla änglar hos Gud. Men så läser vi i skriften att han blev stolt och stor. Och han begynte att göra uppror mot Gud. Det var han som kalltes Satan eller djävulen. Och han har ju svoret att han skulle vara alla människors fiende. Så att han skulle hindra människan ifrån att komma till en härlig himmel där han själv hade varit. Men han är också en som har svoret på att han ska vara Guds fiende. Och speciellt Jesu Kristi fiende. Och nu var han också till stede i det här himmelska synet. Profeten Zacharias, han fick se 8 olika syn. Och den texten som vi läste upp, det var det fjärde synet som profet Zacharias fick se. Så var det en tredje person som vi gott kan kalla för textens huvudperson. Han var också en ängel, men inte en generell ängel, en vanlig ängel bland alla änglar, de som är sänt ut till tjänste för dem som ska arbetsalighet. Men han kalltes med det höje titelnamnet Herrens ängel. Och han mötte vi genom hela Bibeln. Moses fick möta han där under brännande tornebusk. Abraham fick möta han när han offrade Isak. Jakob fick möta han. Ja, uttalade många av Bibelns helgen fick möte denna speciella Herrens ängel. Och man genom hela kyrkohistorien har varit enig och tolkat det så att han var Jesus Kristus i sin så kallade preexistens. Eller Jesus Kristus för han blev född till ett människa. För Jesus är ju inte en som är skapt som vi andra människor är skapt. Men han har alltid varit i Guds himmel. Han har alltid varit för faderns högra hand. Han var till stede när Gud skapte världen. Det kan vi läsa om i Ordspråksbokens 8 kapitel. Ja, vi läser i Kolossenser och andra av aposteln Paulus brev att alla ting i hela världen är skapt ved Jesus Kristus. Och till han. Och vi läser också i Johannes att han var det ordet som var i begynnelsen hos Gud. Og utenom det her ordet så har ingenting blitt til av alt som har blitt. Og den herre, Herrens engel, han merker vi i teksten at han hadde en sånn makt og en sånn myndighet. At når Satan, som Bibelen omtaler som Guds barns fiende, han som går omkring for å både forføre, men også for å skade troen til alle de som tror på Jesus Kristus. Han som ikke engang skjemtes over å angripe Jesus Kristus, som vi kan lese om der også i Matteus 4, om jeg husker rett, der Jesus ble fristet av den samme Satan. Og han kan Bibelen, og han benytter også Bibelen for å forsøke å lokke og forføre menneskene bort. Men når denne Herrens engel talte til Satan, da tidde han. Han kunne ikke åpne sin munn og fortsette med disse anklagene. Så forteller teksten også her at det var andre engler til stede. Og vi kan forstå i sluttdelen av teksten, om jeg har forstått det rett, disse personene mye trolig var også som venner til den her ypperste presten, Josfa. Og nå lot Herren se profeten Zakarias se Josfa, ypperste presten. Han sto nå innfor Herrens engel. Og om vi da tenker oss mennesker innfor den levende Gud, han som ransaker og kjenner alle ting, ja, dybden i Gud, han kjenner enhver tanke og alle motiv hos oss mennesker. Han vet, som Jesus også sa, at i menneskehjertet, derifra utgår alt ondt. Og årsaken er at det skjedde et syndefall i historien. Og da skjønner vi at når et menneske, sånn som også ypperstepresten Josfa, som jeg nevnte at han var bare en synder, siden han måtte gjøre renselse for seg selv, før han kunne gå inn og gjøre soning for folk. Han visste det at når han står innenfor Gud, så har Gud så gode øyne at han ser inn i hver en mørk krok, at han gjennomlyser. Man er som åpenbar og blotta innenfor han. Så tenker vi at når Guds ord også, som er så tydelig, at det er åpenbar og forteller oss om Guds gode og velbehagelige vilje. For eksempel gjennom budordene, der det lærer hva vi skal og hva vi ikke skal gjøre. Og alle andre Guds ord som lærer Guds vilje og Guds vei å kjenne. Og når man som menneske med en oppfatt eller med en våken samvittighet ransaker seg selv, så vet vi det at det er ikke enkelt å kunne bli bestående innenfor den allseende og allvitende vitnes øyne. Han som har øyne som ildsluer, som gjennomskuer alt. Og vi kan stille spørsmålet, hvordan kan da et menneske våge å komme inn for Gud? Ja, hvordan kan et menneske med frimodighet våge å gå inn i døden? For man vet jo det at det er menneskets lott å dø. Og derefter så følger det dom. Men forskjellen er der i at et kristent menneske som er dømt med nådens dom her i tiden, med ordene, du behøver ikke å dø. Jesus døde i ditt sted. Se, jeg lever, sier Jesus etter sin oppstandelse, og dere skal også få leve. Da betyr det at man ser inn i død bare som en port inn i evigheten. Som en søvn der man venter på oppstandelsen. For en halvannen uke siden så hadde jeg andakt på helsesenteret. Etter andakten så oppmuntret jeg de eldre til å foreslå en sang eller en salme som vi skulle synge. Og så var det et kvinnemenneske som spurte om hun får lov å si noen ord. Ja, selvfølgelig skal du få lov til det, sier jeg. Så fortalte hun om at hun hadde vært veldig syk. En 84 år gammel dame som hadde vært operert 9 ganger. Og etter siste operasjonen sannsynligvis i Hammerfest, så var hennes närmaste till stede där. Och så går hennes barn och närmaste släktingar, de går ut en stund. Och lägen var alene tillsammans med henne. Och så ser lägen det och konstaterar att nu är hon död. Hon lever inte mer. Så går han ut då och så berättar han till hennes barn och de som var till stede att nu har hon sovnat in. Så går han tillbaka in och så där var hon lysvåken. Och det hon kunde fortälla till dem, det var det hon fortalte till oss på hälsocentret för en halvannan uke sedan. Att hon var inne liksom på den andra sidan av döden och så det som väntar ett Guds barn. Det härliga, fina som väntar de som var del i välsignelsen. Och hon var så lejsig att hon vaknade upp. Hon ville absolut inte tillbaka till liv. Hon ville bli på det härliga, fina stedet. Och hon fortalte hon hade varit. Jag förstod det sån att hon hade varit ett kristet människa, även om inte allt var så glöd för den tid. Men hon sa att hennes mamma var ett Guds barn som självklart hade så Guds orsäd i hennes hjärta. Och nu efter det här så muntrar hon människan hur viktig det var med tanke på. Alltså hur vi ändrar att det liv. Ett människa som har kommer till försoning här i tid, vågar och möta Gud därför att den som ska döma oss människor efter livet, det är han som säger att jag har gett all makt i himlen och på jorden. Det är han som har gett makt, som Jesus själv säger, till att vara han som är människa, så den är makt till att vara dömer. Och då kan vi ställa spörsmålet, vad är farligt med att bli dömd på den sista dagen, hvis Jesus har fått lov att fälla den frikännande domen över oss, att han döde i våra sted. Vi behöver inte dö. När Satan anklagar sånt som i texten här, och när loven anklagar och visar att du har inte klart att uppfylla varken det första, andra, tredje och inte någon av de tio buden. Och ellers har du syndat i allt som går an och synd i. Om man då inte har en som kan gå in, en advokat eller en försvarare, hur ska det då vara? När Satan nu anklagade yppersteprästen Josef, så var det, kan man kanske tänka sig att det var att han var icke värd till att vara en av de som skulle höra Herren till. Han var icke värdig till en av de som skulle ha del i välsignelsen. Det sägs här att han stod behörig sida till yppersprästen Josef. Den samma Satan och hans anklagare möter vi också i Jobs boks första kapitel. Där Jobb också intensivt var anklagad av han. Men så står det här att Herren han sa till Satan. Och vi förstår av textens sammanhang att det var Herrens ängel som skrev det till Satan. Herren räfse dig. Herren räfse dig, Satan. Och så säger han ytterligare här. Han som har utvalt Jerusalem. Och av det förstår vi att när Gud en gång utvalder ett människa till det eviga liv. Säll om det människa är skit. Iklädd skittna kläder som Josef var här, så har Gud en lösning på det problemet. Det är inte det som är det största hindret att ett människa är en stor synder. Det största hindret är om ett människa är egenrättfärdig och inte ser sin egen synd, som tror att man ska duga för Gud. Men ett människa som ser sin synd, som angrar sin synd och som längtar efter att få del i syndens förlåtelse, få del i Guds nåd. Ett sånt människa är Gud alltid nådig. Därför så räfsa och så Herrens ängel Satan här. Och vi ser vilken myndighet som Herrens ängel hade. Satan måtte tie. Han kunde inte mer anklaga. Det som man synger oss om, i alla fall i en finsk sionsang, om kraft. Ni Jesu blod, när det visas fram på Satan, då må han fly, därför att han har inte något att anklaga, för Jesus har uppfyllt och sonat en världssynd. Och ett människa som vill ta sin tillflykt till den här Jesus, hans synd är sonat och hans gäld är betalt. Anklagen må vända bort. Men en annan sak lägger vi märke till, att Josva, han har överlåtit hela sitt liv, sin evighet i Guds händer. Han visste att han hade inte något rätt till att börja liksom att försvara sig, eller börja att bagatellisera synd, eller att börja att fortälla hur from eller hur god han hade varit. Han tidde också, därför att han visste att han hade en med hans sida, en som kunde försvara hans och tala hans sak mycket bättre än han själv. Har inte Herren utvalt Jerusalem? Jerusalem var ju och är ju en huvudstad där i Israel. Men med Jerusalem menas ju Herrens Sion. Med Jerusalem menas ju hela Guds folk. Ypperstprästen Josva, han är ju på en måte ett bild av den yppersteprästen som var första gången när man gick in på den stora försoningsdagen och gjorde soning inför Gud. Vad skedde med den sista yppersteprästen, herre Jesus Kristus, som också den första och kanske han herre Josva också var ett bild på? Vad var det som gjorde att folk där i profeten Isaias 63 kapitel måtte förundra sig över att han hade så tillsörte klär? Det står inte skittna klär, men hans klär var blivit så röd, och röd var ju symbolet eller tegnet på blod som hade sprutat på hans klär. Skittn blod som våldsmän och kanske morder hade sprutat på Jesu drack. Och där läste vi hemligheten att det var folkets synd. Han var liksom en som hade stått och trampat på Guds vredes vinpärse. Och saften av det, eller blodet av det, hade sprutat på hans kläder, och därför var han så skit. Så var Jesus att se på. Vi läser också hos profeten Isaias i 53 kapitel. Han var så illa tillrätt att vi kunde inte en gång då vände vårt blick för att se på honom. Ingen människa hade sin lust i honom. Därför att till ytt så var Jesus en som blev skitten genom att han påtog sig hela världens synd och skam. Men så vant han också på Golgata. Som vi förstår också texten talar framöver emot den kommande Messias. Där vant han en ren och en ny dräkt för en värld. Andra synd, så att man kan bli iklädd Jesu Kristi rättfärdighet. Så läser vi här: är icke den mannen liksom en brand, revet ut av ilden? Och i norska biblar är icke, synes jag icke, ordet brand kanske så helt tydligt kommer fram att vi alltid nödvändigtvis förstår. På finsk så heter det kekäle. Och det är på en måte vi tänker att man har ett bål och så bränner man trä och kvistar, och så blir det igen ett trästycke där som nästan bara glor igen, men allikevel så finns det nog rent trä helt innerst in i det. Och så sammanlignas nu Josva med en sån här rent trästycke, en brand som en har sett något värdefullt i och röcker den ut av ilden så att den inte helt ska bli bränt upp. Med den här bilden så pekas det på Israels folk som var sänd till Babels fångenskap. Det var stor fara för att det kunde ha gått likadant med dem som det gick med Israels folk som var sänd till Assyrien. Ingen väntade tillbaka. Alla samman blev där och liksom försvann ut av historien. Men grund till att Gud förbarmar sig över det här guldstycket, det här brand som blir ryckat ut av ilden, det var att den här utvalde resten av Judas stamme, av Davids ätt, skulle få växa vid. Det står i texten här om ett rosstyck som skulle spira upp igen, som begynner helt i det små och som växer upp. Och det kan vi läsa hos den samma profeten. Ett Guds ord som lyder så här. Förakt icke den lille begynnelsen. Det är kanske den lille begynnelsen som var den lille sennepskornet som är lagt ner i jorden. Som virker och som är helt obetydlig. Men det har livet i sig. Och så begynner det att spira och så blir det till ett större än alla andra träd. Så är det med den resten av Isais stamme som växer upp. Spin som det här i sista delen av texten talades om. Det var Jesus Kristus som skulle komma lite som ett dött rotskudd av törr jord. Och så skulle den växa upp. Och så tänker vi alla kristna i världen idag. Tusener och åter tusener. Och vi tänker på alla kristna genom hela kristenhetens historia. Ja, från det gamla testamentet av. Som allerede har flyttat in till den himmelska härlighet. Så är det miljoner. Ja, det är så stor skara som Johannes säger oss att en så stor skara som ingen kunde tälla av alla ätta och folkeslag. De som stod inför Guds och Lammets tron. Jag tänker det sån med många av oss som nu idag är kristna. Jag tänker bara på mig själv. Flera gånger har kört med bil och har varit ganska när med att havna. Kanske en kollision som utan tvil hade tagit livet, att jag hade mistat livet. Eller kört utför på ett sted som absolut kunde ha fört i död. Och så tror jag det att många av oss har erfaring att Gud på en förunderlig måte har bevarat många av oss så att vi är i livet idag. Vi är också som en brand som är revet ut av ild. Och vad är ilden annat än den här världen som bränner? Ja, vi får se liksom förbrand till det som en gång ska bränna av ild och svavel. Om ett människa inte får nåde till att komma fri ifrån världens träldom så är faran den att man kan bränna ner med allt som en gång ska förtäras. Här på jorden, allt ska brännas upp, läser vi om. Så förläses det vidare om Josva, han var klädd i skittenkläder. Och vi har ju allerede nämnt att det är ju synden som gjorde hans kläder skitten. Inte bara hans personliga synder, men som en ypperste präst var han representant för Guds folk, för Israels folk. Ja, vi får se också för det nya testamentets Guds folk. Eller kanske ännu mer för hela världen. För Jesus kom ju för att sona hela världens synd. På den måten var han klädd i skitna kläder. Och vi förstår ju det att när det snackar om att möta den levande Gud. Hvordan kan ett människa iklädd skitna kläder bli bestående? Det finns ingen möjlighet. In i det nya Jerusalem ska inte ett urent eller vanhelligt komma in. Det må ske en renselse. Det må ske en förnyelse. Det må ske som vi läser om. Allt må bli nytt. Och därför får vi se Gud vare tack. Att den som var försvarsadvokaten var Josva. Han hade gjort något med problemet. Skitna kläder. Han hade gjort något med synd som ett problem. Och därför så läser vi oss så här. Ängeln tog till ord och så säger han till dem som stod föran honom. Det står inte tydligt här vem han var. I någon översättelse så kan vi förstå att den var änglar. Men änglar kan ju vara många ting. Änglar kan ju vara, som vi läser om, det är ju tjärneorna som är sänt ut till nytta för dem som ska arva frälse. Änglarna kan vara sån som också en präst, en herrens ängel. Alltså en präst som gör herrens tjänst. En profet omtalas ofta i Bibeln som herrens änglar. Guds folk eller Guds barn omtalas också som änglar. Som vi läser för exempel i Hebreerbrevet 13. När det står, lägg vind på gästfrihet. För där vi har någon utan att veta det, haft änglar till gäst. Eller så kan änglar vara, som vi allerede har fortalt om, den speciella utvalda Herrens engel som hade en special uppdrag. Eller så kunde änglar vara för exempel ärkeängel Mika eller änglar som var sent i krig. Änglar som var sent för att beskytta. Det kommer inte helt tydligt fram av det, men vi förstår att den var tjänare. Och andra halvdelen av Josvas eller texten vår förtäller, den var också Josva sina vänner. Alltså kan vi tänka oss, och det tror jag inte, det är galt tänkt som man har tänkt oss i kristenheten, det är att dessa änglar, det är de som Romerbrevet talar om, de som i Romerbrevet 10 kapitel, om de som bringer ett gott budskap, de som Herren själv från himlen har sänt ut. För det står, hvordan kan någon tro om de inte har hört? Och hvordan kan någon höra ut att det är någon som förkynner? Gud sänder ut sin sändebud med evangeliet. Och evangeliet har en sån kraft att det avklär och det iklär. Det döder och det gör levande. Sån är Guds ord virkkraftig som vi läser om i Hebreerbrevets 4 kapitel. Det är som det här sennepskornet som av sig själv så börjar de spira och gro och bära frukt. Alltså har också de som är i evangeliets tjänst en klar uppgave i förhåll till att bringa frälsen ut till människan. Om vi läser Nya Testamentet så i alla fall, jag har inte helt tydligt klart att uppdaga och jag vet inte om det finns något tydligt bevis på att människor kan komma till en levande tro utan att Gud har sänt ut sin som har förkynt. Att ord har fått föda en levande tro i människors hjärta. Därför är det så viktigt att påminna och uppmuntra människan till att göra en sann omvändelse. Men i alla fall så läser vi här att det blev sagt till de som stod där att de skulle ta de skitna kläderna. Vad är det som kan klä våras skitna kläder av oss? Vad kan klä våras synd av oss? Jag tänker det sån att Jesu blod, det är den kraften som renser oss ren ifrån all synd. Särskilt som vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig. Så han tillgir oss våra synder och renser oss ren ifrån all urenhet. Som jag ser det och tänker det, så är huvudpersonen i texten vår Herrens ängel, eller Jesus Krist, för han blev ett människa. Ingen andra, född under solen, kan rensa ren ifrån synd. Det är kun Jesu blod som kan göra det. Det att Jesus måste ge sitt liv till soning för alla människor. Men bestänkelsen av Jesu blod som vi förstår här, det var gitt till tjänarna. Han sa till de som stod föran, han ta av de skitna kläderna. Alltså, förkynn Jesus soningsdöd. Och när människor tror det, så renser Jesu blod hjärta så att skitna kläder blir klädda av honom. Och så säger Herrens ängel då till Josva, se, jag tar din missgärning bort ifrån dig. Vem kan se det utan Jesus Kristus som kan rensa ren ifrån missgärning och ifrån synd? Alltså var Jesus den huvudperson här i texten vår som vi aldrig får puffa till sies. Själv om Guds nådes orden är sådana att han brukar människa som Jesus själv sin är unyttiga tjänare, så är de allikevel Guds tjänare viktiga på den mått att man ska vara som ett talerör för Jesus. Man ska låna sin mun till han, sina händer till han, sitt liv till han, för att han kan få virka igenom de kristna. Men den viktigaste, det är Jesus Kristus, han och lene. När det snackar om att förmedla frälsen till någon människa, så ska ingen andra ha ära av det än Gud själv. Se, jag tar din missgärning bort ifrån dig. Och så kommer det i tillägg det. Först så var han rensad ren ifrån hans synd. Hans missgärning var tagit bort ifrån honom. Och så sker det nästa med han det, att han blev iklädd höjtidskläder. Och de höjtidskläderna, tänker jag, det är inte något annat än det som duger inför Gud. Det som gör att synd och urenhet blir skjult. det som gör att Gud ska acceptera den bröllopsdräkten som man är iklätt i när man möter inför kungens bröllop. Alltså Jesu Kristi rättfärdig som vi mottar genom troen på Jesus Kristus. Och icke nog med det så sägs det här. Satt en ren lue på hans huvud. Det var ju som sagt en ypperste präst som stod inför Herrens ängel. En ypperste präst kan vi läsa om i Mosebok att helt speciella kläder skulle bära på honom. Det sista klädesplagget som skulle lägga på honom, det var en vit, ren linlue som skulle läggas på hans huvud. Efter att han var vaskad och rensad och gjort klar för den. Och så, när den här rena lua var lagt på honom, så som vi läser om i texten, så skulle det läggas in ett band, ett guldbälte, ett guldplate, en sån mjuk guldplate på panna som skulle bindas fast med en sån blå ullsnor. Och så skulle det ingraveras några dyrbara ord på det här guldbältet, och på den ska det stå. Och det får vi tänka på. Vi som också är utvalda av Gud. Det kännetegnet som kan skilja oss ifrån de som hör världen till. De som tjänar och följer Satan och som lever ett liv efter hans vilja. På den platsen så ska det stå helliget Herre. Och vara helliget, det kan vi kanske tänka att då är man så ren. Ja, det är en betydning av det, att man är rensad som man duger inför Gud. Men ordet helliget, det kan också ha en så enkel betydning att det betyder att man är tagit till sides. Rätt och slett flytta till sides för att man ska vara till Guds tjänste och vara nyttig för både Jesus och för Gud. Alltså när vi är helliget så betyder det att vi ska inte leva ett syndigt och ovärdigt liv som en kristen. Vi ska alltid tänka att vi skulle kunna leva värdigt det höje kall som vi är kallt med. Vår härlighet, den blir aldrig liksom att bestå i hur punktlig och prickfritt vi kan leva som en kristen. Hur gott vi lyckas och kämpa emot synd eller hur goda härliga gärningar som vi kan ha. Sen om det också ska vara och lära oss i Guds ord att vi ska lära av Jesus hur han levde och hur han vandrade och hur han uppförde sig i förhåll till andra människor. Ja, det hör till när man är helliget Herren. Men helligelsen, den består först och främst däremot att vi är en främmed härlighet. Det vill säga vi har del i Jesu Kristi rättfärdighet och i hans härlighet. Ja, som vi kan läsa om i första Korinthierbrevets första kapitel i det helt sista vers. Hvordan Jesus Kristus har blivit både till härlighet och till rättfärdighet och till förlösning. För att den som rosar sig, han ska rosa sig av Herren. Alltså luen, den skulle också vara sättes på hans hod. Och de satte en ren lue på hodet hans och hade på han andra klär mens Herrens ängel stod där. Och så fortsätter texten. Då vittnet Herrens ängel för Josva och sa: så säger Herren, härskarnas Gud. Och nu hade Josva fått del i helligheten och rättfärdigheten och välsignelsen som Herrens ängel gav och som en Herrens tjänare då med på här i den här processen här. Och nu är det snack om vandringen, det som kommer, kristenlivet. Så säger Herren, härskarnas Gud: visst du går på mina vägar. Vilka vägar är det här snack om? Jo, vi förstår ju Herren, härskarnas Gud, Guds väg. Eller som Jesus omtalar sig själv om, att jag är vägen, sannheten och livet. Det att leva som en kristen i Nya Testamentets tid för de första kristna här på jord. Man omtalade dem som de som vandrar på vägen. De som går på vägen. Och därför så är också en kristens liv väldigt ofta omtalt med en som går med en stav i hunden. Och som stöttar sig till staven men han går langs den vägen som är stakad upp och som är märkad för honom. Den Jesus har gått för honom. Visst du går på mina vägar, visst du håller mina bud, som blir ansett här för att vara viktig och som är viktig i hela Guds ord. Alltså går det inte an att vara en kristen och inte bry sig om Guds ord. Men visst du går på mina vägar och håller mina bud, då ska också du få styra mitt hus och vakta mina förgår. Och jag vill ge dig all dem samman med dem som står här. Hör nu just vad du ypperst och dess, du och dina vänner som sitter här föran dere, det är varselmän. Och med varselmän betyder att de varslar om att efter dem, efter Josfa, så skulle det komma en annan person som skulle vara mycket viktigare än dem. Han blev kallt för Herrens tjänare, spin som jag allerede omtalte. Han som skulle spira upp av den törre jorda och som skulle bli till livets trä, den här Jesus Kristus. Till sist nämnes det en sten här. Och det verkar som att det är vanskligt för bibelöversättningen när det gäller att översätta att det som följer efter en sten. Det står i någon översättelse att det är 7 öja som är rätta emot en sten. I andra bibelöversättelser står det att de 7 öjan liksom ser ut ifrån en sten. Men man tänker det så att det är de 7 Guds ordnarna som vi kan läsa om oss i åpenbaringsboken. Helt klart och tydligt en profeti om Jesus Kristus som skulle komma. Och så skulle det skäras ut tegn som den skulle ha, sin Herren. Och tegnet var Golgat, Jesu försoningsverk på korset. Se, jag tar landets missgärning bort på en dag. Det finns kun en dag i hela mänsklighetens historia som en eviggyldig försoning där mänsklighetens synd sonar på. Och det var på långfredagen när Jesus gav upp sitt liv. I gamla testamentet var det den stora försoningsdagen. Den blev repeterad på nytt och på nytt och på nytt helt in till Golgata. Men den kunde inte borta någon synd. Den var bara som en årlig påminnelse av de synder som var begått. Men den pekte fram emot när Jesus skulle ge sitt liv på Golgata. Det är ju den högtiden som vi nu är på väg emot, som vi snart ska få fejra. Där vi ska påminna Jesus storverk för oss, för att borta vår synd. Ja, för att göra soning inför Gud. För att öppna en ny och levande väg inför förhänget. För att ge oss del i den eviggyldige välsignelse. Så vi en gång ska få komma hem till den himmelska härligheten där. Och tack och lovprisa Gud. Gud hjälp oss också att vi kunde vara som Josvas vänner här. Att vi kan vara med på och hjälpa andra människor till att få del i frälsen och försoningen. Så de också en gång skulle få vara med. Att vi alla med våra familjer, med våra vänner skulle kunna stå inför Gud den dagen och säga: här är jag och de barn som Gud har gett oss. Gud välsigne och styrke oss alla därför. I Jesu välsignade namn. Amen.